I vår programserie från stoltrådspop till stökig rock ska vi idag fortsätta med att prata om rockföreningen vid pedagogiska fakulteten. Vi ska idag träffa två trummisar och den första av dem är AP Toivari. AP, du föddes i Dalsbruk på Kimitoön. När kom musiken in i bilden för din del?
Jag tror att det kom ganska tidigt via radion som man lyssnade på. Så hade vi någon skivspelare med stenkakor, så jag minns ju liksom sån här som Annikki Tähti och sån här som få människor känna till idag. Men ganska tidigt nu, så kommer jag ihåg att jag var och sjöng för granntanten som hette Elsa. Så jag sjöng Elsa, olet kohtaloni lapsi.
Och så hade du en storsyrra som lyssnade på Svensktops musik och den har satt sina spår eftersom du kan alla Svensktops låtar från, ska vi säga, tidigt 70-tal utan till fortfarande.
No, inte var det ju bara syrran som lyssnade på Svensktoppen. Nu lyssnades ju ganska mycket i skolan på Svensktoppen. Och egentligen så lyssnade ju alla på Svensktoppen. Torleifs och på klassfesten så var det ju 6 september och sådana låtar. Så att, jo, det var bra.
Nå, när blev musiken mera rockorienterad?
No, det var nog via Hurriganes. När den här Rock'n'Roll All Night Long kom ut så såg vi ju skivfodralet och då grundade vi första bandet. Alltså vi spelade inte, men vi grundade band före vi började spela. Och så var vi på klassresa till Högholmen i Helsingfors och då tog vi liksom motsvarande bilder den där när de står. Du vet, alla vet. På knä och trio-bilden. Det var första bandet.
Och det var en trio?
Det var en trio, ja. På det här... Min kompis bodde i en bastu, allmän bastu där. På vinden fick vi träna. Och första låten tror jag hette Sauna Rock. Ingen kunde nå akkord. Egentligen så blev jag bekant med Johan Uggeldahl, som jag också har spelat med sen senare. För han stod ibland och hängde utanför Soitinlainen i Åbo. Och dreglade på några gitarrer och jag stod och dreglade på trummor. Och så frågade jag om han kan spela nå, om han är intresserad. Och på den och var det så bestämde vi att vi skulle komma med och höra på när vi tränade då. Och så kom han dit och så började han spela sina akkord. Alltså, akkord. Så ingen av oss förstod någonting vad det var. Först tyckte vi nog att han var ganska så underlig. Tills man förstod att han kan ju betydligt mer än vi kan. Så sen var han med i bandet då.
Hur blev det just trumma för din del?
Jag vet inte. Det är nog ganska naturligt. Det finns ju alltid nära till hans.
Ni tränade flitigt och småningom så började ni göra också spelningar på hurdana ställen.
Första spelningen var på skoldans. Jag minns inte om jag gick på 8 eller 9 och det där. Bandet hette Lazy. Och där var då Johan Joe Uggeldahl med. Överlägset mest musikaliska i bandet. Som ledde bandet och öppningslåten var Smoke on the Water, ska jag tippa. Deep Purple.
Ingen direkt lätt låt.
Jag vet inte om vi spelar, vi kanske hade en egen version på den också med riffet och en lite kompen.
Vilka andra låtar kommer du ihåg att ni spelar?
Oj, vi var nog så blandat att det var allt från Deep Purple till Juice Leskinen och allt däremellan.
Lazy höll på ganska länge.
Nu höll vi på en tid. Folk får att studera till olika orter, men nu träffades vi sen på helgerna och hade lite spelningar också. Det fanns ju danslokaler på den tiden och lite sådana här privata fester, men vi var nog inte kanske det optimala festbandet.
Men ni hann uppleva en orkesterbuss?
Ja, vi hade en orkesterbuss, ja. Ja. Det finns många roliga minnen från orkesterbussen. Egentligen så finns det en historia där också, att vi köpte orkesterbussen av ett känt band från Kimito, Showdown. Det var deras gamla buss.
Spelar Lazy någonsin i Österbotten?
Nej, vi spelade nog aldrig i Österbotten. Sen hade vi liksom några uppföljare av bandet och då spelade vi på SÖU Rock i Molpe. Årtal kommer jag inte ihåg.
Och det är där vi har träffats, tror jag, första gången.
Ja, jag tror att det är så.
Och sen började vi samarbeta betydligt mer när du började studera på PFI Vasa.
Ja, det var så att jag tyckte jättemycket om ett band som heter Blue Sounds. David Lindholms Blue Sounds. Jag hade en Blue Sounds college-skjorta och det här. Och jag tror inte att det var så många som hade Blue Sounds-skjorta. Så man kanske blev lite nyfiken att fråga, tycker du om Blue Sounds? Så säger jag ja. Och så frågades det där om jag kan spela något. Så sa jag, nu spelar jag nu lite. Och så bestämde vi att vi skulle fara och jamma då någon paus. Och så får vi. Och sen var jag lite förvånad, för ganska snabbt så kom det fram ett papper med olika datum på keikkor. Så jag visste att det fanns ett band som hette Suklanakit, som ju hade alla orkestermedlemmar redan. Men så sa det så där, att du spelar trummor. Så sa jag då att Jonny Sandsten spelar ju trummor. Nej, han spelar piano nu. På den vägen så började ju samarbete då.
Orsaken till det här var att Jonny samtidigt spelade med ett band som hette Alfa och därmed inte kunde vara med på alla våra spelningar. Vi sökte därför efter en trummis och Jonny hängde med på keyboards då han hade möjlighet. Vi ska snart prata mer om Viktor Hurmios band, men först ska vi behandla rockföreningen. Du kom in i ett skede då rockföreningen redan hade verksamheten i full gång. Vad minns du av det?
Jag minns bara att det var ganska stort då rockföreningen ordnade Rockrädda barn. En välgörenhetskonsert där intäkterna gick till Rädda barnen, om jag minns rätt. Och på något sätt så kändes det väldigt stort då, för att det var inte så vanligt som det är idag att det ordnas konserter och världen var på alla sätt mindre då, så allt kändes större då. Så jag minns den där verksamheten och det där att det var många aktiva band och det ordnades spelningar och spelades alltid på sitserna och det var roligt.
Det gick inte länge för att du blev involverad i verksamheten och snabbt blev du rockföreningens andra ordförande.
Ja, det var så att det var Sören Lillgung och jag som skulle försöka axla ansvaret då efter de tidigare dragarna där, så att det var bara att ta över och det var ju inte kanske så svåra saker utan det var intressant.
Musiklivet var virilt, om vi använder det ordet.
Så kan man säga.
Vad annat kommer du ihåg än de banden du spelar själv i?
TM Group kommer jag ihåg och så kommer jag ihåg att det fanns ganska många duktiga musiker i olika band där som spelade och Antti Sjöberg och Keijo Karvonen och vissa typer kommer man ihåg.
Kommer du ihåg när vi spelade in skivan Peffanspår?
Ja, det kommer jag ihåg. Det kommer jag mycket väl ihåg och ganska många roliga saker från den resan, om man får säga så. Jag till och med agerar någon slags kapellmästare liggande under en stol åt ett band som ett Ålands vänner. Inte var jag ju så rutinerad i studion, men kanske mer rutinerad inom att spela i band, och de var ju inte så rutinerade. Så man måste ge lite tecken att när de skulle slå på strängarna och så vidare.
Så de visste var rätten skulle finnas?
Så var det väl, ja.
Ape, du kom med i Viktor Hurmio och Fetknopparna och du kom med just då vi skulle spela in vår EP-skiva i Kokkola.
Det var säkert så, ja. Det var i den där Rexis-studio där och kommer ihåg den här ljudteknikern som var lite flunsa. Jari.
Lasanen.
Ja. Det kommer jag ihåg. Inte något hemskt mycket sådär detaljer, men det var ju spännande, för det var första gången tror jag som jag var i en riktig studiospelning.
Hur var det att spela i studion? Var du nervös?
Jag tror nog att jag var nervös. Och så är det ju konstigt att den röda lampan på något sätt nog psykar en. Det känns inte naturligt. Jag är nog ingen studiomusiker.
Ändå har du ju spelat på många skivor.
Ja, jag spelar på en del skivor faktiskt. När man börjar tänka efter så blir det så intressant att idag den 11/12/2025 så fick jag Teosto pengar. Ersättning för att jag spelar på skivor. 5 euro och 20 cent.
Det lönar sig kanske inte att säga upp jobbet på folkhälsan.
Nej, det kan vara att jag håller det kvar ännu.
Nej, men Viktor Hurmio så spelar vi ju under några år. Kort och intensivt.
Jag minns inte hur länge det var, men vi hade ju ganska många spelningar. Och väldigt olika slags spelningar. Allt från ganska stora konserter till och med skolgeikor. Vi gjorde några skolturnéer i svenska skolor i södra Finland. Och så här, så att det finns många intressanta minnen. Om man skulle kunna skriva skulle det bli många böcker.
Och du hade lite svårt att skilja på Hagalund och Kronohagen.
Ja, det är inte så lätt om man kommer från landet. Det var så att den här skolturnén så skulle vi uppträda i en skola. Och jag sov över hos min dåvarande flickvän, min nuvarande hustru. Och det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Och jag brukar inte försova mig, men av någon anledning så försov jag mig då. Så jag kom aldrig till träffen under utsatt tid. Utan jag tog en taxi och kom ihåg att det var någonting på Haga. Så sa jag åt taxichauffören Hagalund. Och så började jag ta reda på om det finns en svenskspråkig skola i Hagalund där då. Men det var nog inte så lätt och han kände inte till det. Så stannade vi då i Hagalund och så tog jag en telefonkatalog och slog upp Helsingfors stads svenska skolväsende och konstaterade att det var ju Kronohagen. Som en ganska lång och dyr resa. Och sen när jag kom till Kronohagens skola så blev jag så ganska regelrätt utskrattad.
Men du har nästan i tid.
Nästan, ja.
Parallellt med Viktor Hurmios fetknoppar och choklanakit spelar jag tillsammans med Ili Niemi, Tompa Nyman och Rafa Kula, Rhythm and Blues, i ett band som hette The Roots. Vi visste att Rafa var på väg att flytta till Sverige och efter att du var och tura honom nyåret 84 visste vi vem vi ville ha med som trummis efter honom. Jag kommer ihåg att Ili utbrast efter keikkan: tuo mies lyö virveliin niin kuin pitää. Se on meidän miehiä.
Joo, jag halkkaa in sådär på ett bananskal kan man säga. Det var väl fråga om en nyårskeikka som jag skulle tura Rafa då i Björkeby. Jag kommer ihåg att det var en hård snöstorm den där natten för att vi hade problem att komma tillbaka. Det var färja på den tiden och allt det där. Ja, jag skulle spela en keikka, men sen blev det ganska många keikkor. Och det där, bland annat spelade vi på Ali, vi kom med ihåg, och det var också lite sådär spännande då man såg att Pave Majanen stod vid dörren och då hade vi ju inte spelat, eller jag hade ju inte spelat så mycket med då.
Och Topi Sorskoski kom in i bakrummet och skulle ha oss och spela in till studion som han drev i efter.
Ja, som man var plötsligt med liksom från Björkeby till Ali i Helsingfors, det var tvära kast.
Finns det några andra keikkor du kommer ihåg från The Roots-tiden? Vi gjorde ju ännu mer keikkor än vad fetknopparna gjorde.
Det var ju jätteroliga tider och responsen när vi spelade var ju ganska bra, eller mycket bra. Att det var på något sätt så fanns det en beställning på en sån där musik då. Och vi spelade sådana ställen också där det var ganska så här stimmigt och bra stämning och klubbar. Och där var vi ju som bäst. Små klubbar när det var svettigt. Och på den tiden var det väl tobaksrök också.
Ja, kläderna luktade ju tobak efter varje spel.
Ja. Jag gillar ju Dr. Feelgood och det där, den spelningen kommer jag nog bra ihåg också, där vi var förband åt Dr. Feelgood på Strampen i Vasa och alltså riktiga Dr. Feelgood då ännu när Lee var sångare och det var hurriga stämning.
Vi spelade in i Umeå på Tuna Teknik och teknikern Pelle Henriksson, Svedupelle, blev en bra kompis åt oss.
Han var rolig och han är rolig fortfarande. Han lärde ju sig finska också. Det var en moka. Och det där, bra skitta. Vissa andra sådana här nyckeluttryck som behövdes.
Just i den studion har du hunnit spela in mycket annat också. Bland annat Jats.
Ja, det var visst en kassett som hette Tom Nyman and the Sultans of Swing. Där vi spelar gamla jazzstandards.
Rafa Nyqvist agerar pianist och arrangör.
Ja, och där var man nog ganska turist.
Och så kommer jag ju bra ihåg en julkassett.
Ja, det var med olika artister och det var ganska spännande att spela in bjällror ganska tidigt på hösten och det där många roliga minnen som kanske inte vi ska ta i det här programmet.
Nej, speciellt inte då alla inte finns kvar bland oss. Vi skulle prata om Alan and the Astronauts. Bandet bytte namn och kanske lite stil efter att Tompa började studera på Sibelius Akademin och sluta. Och inkom Joe som du då spelade med som tonåring.
Ja, det var liksom barndomsvännen. Och det var väl så att vi behövde en inhoppare någon gång till en Viktor Hurmio-keikka. Och vi var någonstans i södra Finland och funderade att vem skulle kunna klara det här. Så sa att jag vet nog en som fixar det. Och så fick vi tag på Joe och så kom han. Och sen blev han ju liksom på den vägen han också. Att när Tompa slutade så var det ganska naturligt att han kommer in.
Joe kom med 87. Vad tror du att orsaken är att vi har snart harvat på i 40 år?
En grundorsak är ju förstås nog att vi har kommit överens. Att vi aldrig haft några stora äktenskapskriser i bandet. Vi är ju olika som människotyper, men ändå ganska lika. Och rätt så samma musiksmak har vi. Och kanske andra värderingar i livet också som har kliffat. Det har nog bara råkat sig att vi har haft en sån kemi att vi har kommit bra överens.
Vi gjorde också några skivor, men framförallt så har vi gjort massor med spelningar. Vilka spelningar kommer du ihåg? Välj en!
Oj, 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 oj. Vi har ju gjort så otaliga spelningar, men en rolig spelning som ju består av många spelningar var ju förstås när vi var i Kiel på uppdrag av Vasa stad och spela på det här någon slags Österbottenmässa där vi hann med olika typer spelningar för mässbesökare men också för sådana som skulle gifta sig utanför kyrkan och största fanklubben bestod av Kiels A-lag. Varje gång vi kom förbi någonstans så ropade kollektivt, det är Allan!
Joe bodde i Helsingfors, han reste ganska mycket upp till Österbotten och vi reste ganska mycket ner till södra Finland, men Joe fick småningom lite lejdon av resande som vi säger här i Österbotten och inkom Tom Nyman. Bandet förändrades ganska mycket efter det.
Ja, det är ju klart, Tompa är ju en fenomenal sångare, så repertoaren ändrar ju en hel del.
Vi spelar ju inte mer lika ofta som vi spelar förr, men fortfarande får vi båda två frågan, hur länge tänker ni hålla på? Vad har du för svar på den frågan?
No, jag brukar svara att så länge alla orkar och vill så spelar jag också, men det där, man får se.
På senare år så har du blivit jätteintresserad av trumspel. Jag vågar påstå mer än du var för 20-30 år sedan. Och du brukar besöka Red House där du har flera trumset och spela för dig själv mest.
Mm. Jag brukar säga att jag har en terapi ikväll. Det betyder att jag får dit och spelar. Kanske försöka lära mig någonting nytt ännu. Det finns ju alla möjliga hjälpmedel på internet och YouTube och så vidare som inte fanns då. Då när jag började spela så måste man ju gå i någon trumskola eller ha någon lärare. Och jag har faktiskt haft två som har inspirerat mig också. En var Matti Oiling, som ju inte finns bland oss mera, men en legendarisk finsk trummis som hade sina trumläger som jag var på. Så det var liksom enda gången som jag fick undervisning. Och så fanns det en ganska känd musiker i Dalsbruk som spelade trummor också, förutom att han var sångare i många sammanhang, som hette Johnny Gustafsson. Och det där, han visade vissa sådana rudiments och grundläggande saker som man inte kanske förstod då, men som är väldigt viktiga. Och det här Johnny har också sålt mitt första riktiga trumset åt mig, och det är faktiskt det trumset som jag ännu har kvar idag.
Som det står Gretsch på.
Som det står Gretsch på.
Och Johnny, han har ju också flyttat till övervåningen.
Ja, han gick bort i fjol.
Finns det något ogjort för dig då det gäller trumspel och musik?
Ja, säkert. Det är ju det att man är en barn av sin tid. Skulle man börja spela trummor idag så vet jag många saker som jag skulle göra annorlunda. Allt från att jag skulle lära mig sitta ordentligt på stolen för att klara ryggproblem och kanske ta det mera på allvar. Och som du säger så det fanns ju väldigt lång tid som vi bara spelade keikkor och keikkor och keikkor. Och det där, det är bra det också, men när man har lite mer möjlighet att, och inte småbarn hemma och sådär, så är det ju bra att spela för sig själv också.
Du tror på Albert Järvinens teori som lyder, tränar man loppi, tränar man keikolla loppi, soittar.
Ja, det stämmer precis. Men det är inte fel att lära sig att träna heller.
Skulle du till och med spela eltrumma nu? Eller programmera trummaskiner?
Jag är nog inte riktigt så intresserad av denna. Och när jag spelade första gången eltrummor i studion så minns jag att jag slog sönder händerna, för att det var de där gammaldags D-drumsen. De var jättehårda att slå på. Sen har jag faktiskt ägt eltrumma nu för att spela hemma, men det var nog inte riktigt min grej.
Gäst idag i programserien från Staltrådspop till Stökig Rock är Sören Lillkung. En av tongivande personerna i rockföreningen vid pedagogiska fakulteten. Sören, hur börjar musicerande för din del?
Jag börjar nog faktiskt via hemme, att pappa ledde kören så tusan och var lärare. Och så började som lite, jag låg rulla på en säng kan du tro, sjöng. Rytmen med huvud. Och ofta att de fick lägga på en skiva och så. Och det var säkert inspirerat för att de höll på med musik, föräldrarna, och då ville jag också göra på något sätt. Så jag, på det sättet började jag sjunga som 2-3-åring bara för att jag tyckte att det var bra och roligt. Och sen tyckte jag alltid det var roligt i skolan. Men sen tog jag ju pausen när man blev äldre och tyckte att när vi skulle sjunga och pappa höll på med körar och sådär, så då hade jag en paus innan det sen tog fart igen.
Och du behärskar ju en del instrument. Var det med piano du började?
Piano började jag nog med. Jag spelade för, hon hette Gullan Jedda, en pianolärare i Jakobstad. Hon fick snask efter varje timme och det var ju motiverande. Och min syster spelade för henne. Men piano var inte riktigt min grej. Det var så himla mekaniskt att sitta och öva skalor och allt. Jag var för rastlös. Jag var säkert någon 28 år. Men så kom musikinstitutet i Jakobstad 73. Och då var jag 11 år. Så det var ju jättelämpligt. Och då, pappa min hade försökt ge mig en violin när jag var 5 år, men den såg jag sönder kan du tro, med sån där leksaksverktyg som jag hade fått i julklapp, för jag hörde hur den där fidelin lät. Men sen så tyckte han, då frågade han att 73 skulle jag vilja börja spela violin. Och då tänkte jag att nu ska jag ge det en chans. Jag visste någonstans att man kan ha nytta av det där. Och då fick jag börja musiken med så violin på ett sätt, kanske det första riktiga instrumentet. För den där läraren trodde nog att jag skulle kunna bli ganska bra, men så märkte jag att det här instrumentet var inte riktigt, men jag tror cello skulle ha varit bättre för mig. Man kan violin låta det ganska illa. Men jag hade ju lite nytta av det sen, men jag blev aldrig så bra på det som du kanske minns.
Vi kan återkomma till det. Men då du kom med i rockföreningen så var det ju trummor som gällde i första hand.
Ja, från högstadiet så började jag med en band. Det fanns ju hur mycket band som helst i Eppis. Rikt rockliv. Och jag spelade också. Först var vi hade någon punkband då. Och sen i gymnasiet började vi spela med Keijo Karvonen och Stefan Fagerström och CC Topp och sådana här grejer. I gymnasiets källare. Så då började jag ta trumlektioner i församlingens musikskola med Bussan Klingenberg, ett lärare. Började spela Oilingsböcker. Det här trummisens ABC 1, 2, 3. Och det hade jag mera lätt för. Trummorna hade jag nog, man tyckte mera om en violin, fast jag spelade båda parallellt då. Jag diggade instrumentet, men jag inte övade mig så mycket den där tiden. Jag har ju inget trumset för det första. Jag fick låna något trummor sen hem. Men då spelade jag band i Eppis hela gymnasietiden, tills jag stack till armén. Så det var ganska brett sådana olika saker man sysslade med, från violin till trummor. Man fick musicé som man ville, och det är ganska viktigt.
Och då du kom till Vasa och började studera statsvetenskap, ja, så revs du ganska fort med i rockföreningen.
Första året när jag började där, så började vi spela med Österbergs Mikael, minns jag, från Vörå. Alla ettor som kom började ofta med något eget band. De här som gick på Peffan och så jag som gick på statsvetenskap. Så jag började med något band där, och så den första våren så frågade de mig till TM Group. Då kom jag igång liksom och började spela lite mer. Och det var ju oerhört roligt, för det fanns ju band hur mycket som helst i PF den där tiden. Och bra, som hade ju förebilder att hej, man måste bli lite bättre här.
Ändå kom vi överens med Ronny Rehn, som jag intervjuade här för några veckor sedan, att nu var det ju så att det räckte att man hade intresse. Hellre än bra, och det var hans term. Men du kunde ju noter och sånt, du stördes aldrig av att det fanns också hellre än bra musiker.
Nej,
med.
För jag var inte så bra på trummor själv heller, det var hellre än bra för att jag inte öva och spela, det var liksom mera sådär ditåt. Jag tyckte nog att rockföreningen var en källa till att man gjorde lite som man ville. Men sen var det ju roligt för mig, att för då började jag ju leda kör samtidigt. Jag började sjunga i Pedavocis och kom till att det här med kör är ganska kul. Det var precis då jag började leda. Och började leda en ungdomskör upp i Kaleby. Och då, jag kunde ju nota, som jag minns, vi gjorde ett program i rock för rockens historia, då arra jag blås. Det var himla bra övning att veta vad är trumpeten i, vet du, för det är ett B-instrument. Och få laga arsen så att det funkar. Hela rockföreningen hade ju nytta av att jag kunde det minst. Mm. Man arra brass och alltihop. Och det var ju himla lärorikt sen för min kommande karriär att jag sysslade med sånt där. Så det där, hela det där Vasatiden var nog för mig en sån där att man lärde sig genom att göra, och man började inte, som Ronny sa, vara världsbäst, utan alla fick spela lite hur de ville. Och sen fanns det några som var ännu bättre där, det var liksom, men det var inte någon skillnad. Och så bildade vi ju jazzband med och var med i talangjakten med Samba Nana Boys, tror jag vi hette. Så det var ganska mångsidigt det man fick spela.
Ja, du spelar ju med dem också på en skiva.
Exakt. Peffanspår. Ja. Det som man också lärde sig där, det var att man blev aktiv i föreningen som kassör efter dig. Efter att det var stora stövlar. Fick börja bokföra i bokföringsboken. Och då lärde man sig bokföring och hur man driver en förening på ett bra sätt. Så att det är genomskinligt och rätt och riktigt. Och att allt är chic. Så det var liksom på alla sätt en mångsidig skola där man lärde sig mycket. Också att organisera tillställningar. Och
ja, många av tillställningarna är ju som tur preskriberade.
Exakt.
Jag tänker nu främst på Nisse och hans orangea Volkswagen.
Exakt, det är så. Men det var också sådär oskyldigt att allt var under kontroll liksom. Men det var frihet under ansvar. Och man får ju säga att pedagogiska fakulteten den där tiden gav oss jättestor frihet. Att vi fick vara där och spela sent på nätterna och på scenen där. Och de här sitserna vi fick ha. Så det var också att bara vi ser till att det är städat sen, att inte skulle det där gå något mera. Och den där friheten gav ju oss möjligheter. Att det är synd när det har blivit så institutionaliserat och stängt och låst. Och så att då tappar man mycket av kreativiteten, för den föds ofta utanför skoltid.
Och sen du lämnade universitetsvärlden så att säga, så fortsatte ju ändå musicerande på många nivåer. Mm. Men fortsatte också spelande.
Ja, det blev nog paus, men jag hade ju nytta av det, för jag lärde mig rytmen någonstans. Och så träffade jag den här Patrik Wingren som hade körer. Så kom han och kompa och man började utvecklas tillsammans. Så tack vare rockföreningen så så började jag leda mitt körlederi in på gospel och rytmisk körmusik. Och det fanns inte så mycket sånt i Finland. Så vi blev lite pionjärer på området. Och jag träffade sen Johanna Almark här nere och såna här som var likasinnade. Och vi blev liksom, det blev nationellt genomslag för det vi gjorde med de här körerna. Grundahis Masters Noise. Men rockföreningen hade gett mig på något sätt, och hela den där Vasatiden gav den här egen arten som gjorde att man hittade en egen stil som behövdes i Finland. Så jag hade ju jättetur. Och jag träffade rätta människor. Så då kom jag ju in på småningom en professionell karriär. Men då kunde man ju studera bara rytmmusik i Ågelby. Och så bra var jag inte att trumma, så vad skulle jag komma in på där? Så då blev det ju att man sökte till Sibelius Akademin på operas klassisk sång. Jag sysslade med en helt annan musik, med körar och sånt, än vad jag studerade i Sibis. Men kanske bra, så lärde man sig ännu mer.
Men du ledde musikskolan i Jakobstad, ja. Så då var det ju mycket rytmmusik.
Exakt, då hade jag nytta av allt, också klassiskt. Och sen var det ju det som jag hade nytta av sen. Vi hade studerat opera på Sibis. Då kom just stormusikalen till Finland, alltså Les Misérables och alla det här. Och det bygger ju på rytm. Så det var klassiska sångare för styva igen, och jag var inte fullt så styv. Jag brukar säga att jag fick rollarna för att jag var minst dålig den där tiden. Så, och då hade jag nytta av att jag sysslade med, för att musikaler är ofta jättemycket rytm. Sen när man började göra liksom de här mer modernare musikalerna. Det var liksom nog bra blandningar här att få studera allt, lära sig rock och allt sånt på fritiden, och få gå en klassisk utbildning sen som man studerar.
Nu har jag ju då följt med i media att du har återupptagit spelande. Jag såg bland annat en fantastisk bild här där du är bakom trummorna med stor inlevelse.
Kanske mera into än taito som det heter. Men vi började spela för några år sedan när jag kom hit till Kulturfonden, och då var Hocke Omars här också. Hon spelade bra gitarr, studerade gitarr, och vi hade spelat jazz med honom med Jakobssons Jacke, hade vi en trio. Och då sa vi att hej, nu skulle vi kunna börja med ett band. Och så började vi med Suomen Kulturhastad, också en gitarrist, eller Markus Tapio. Så då började vi med Herringbones. Och nu har vi sen flyttat Hocke till Österbotten, men vi har en sångare Ilkka Merivaara och Aksa Sorjonen, som har en radioprofil på bas. Vi ska öva för jul en gång igen, och vi har spelat på pubbar. Mycket spartansk betalning. Som ett målmat. Nu spelar vi ganska mycket, så nu tror jag att jag nästan är bättre än vad jag var den där tiden. För man har mognat liksom också. Tekniken är lika risig, men jag förstår att spela mindre. Man kan, måste man spela mindre.
Nå, hur pass ofta träffar du människor som du kom i kontakt med under rockföreningstiden? Du ser ju förstås deras ansökningar här på Kulturfonden, men så det är annars.
Fast det är ett fint gäng, för de söker ganska lite. För de har många har lärt sig att klara sig andra vägar. Liksom. Så det är ju mer apurahajatsia som vi har, som det heter. Men klart man ser vissa ansökningar, men det blev livslånga band, tycker jag, mellan de här människorna. Därför att vi var med om något så... Det var otroligt värdefullt att vi var med om att det kom ju Sörrock den där tiden, en festival som många var inblandade i att arrangera. Vi hade den här föreningen som vi drev, musiksitsar alltså. Så man minns ju de där åren som någon sån enorm kreativitetsskola som har betytt så mycket för en. Så alla de här människorna, man träffas så ofta, men när man träffas så märker man att vi har någonting gemensamt som har format oss och som gör att vi känner igen oss i varandra. Och det här är alltså otroligt fint och värdefullt. Så jag kommer aldrig att glömma det, och jag värdesätter de här människorna jättemycket, för jag fick bli bättre tillsammans med dem.